Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Väldigt märklig känsla och en känsla av, jag skulle säga, som jag aldrig någonsin har upplevt tidigare under, och jag har jobbat som polis i 35 år, en känsla av paranoia, alltså att vart läcker det och vem är det som läcker?
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Men för att säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Mullvaden i tingsrätten. Den här historien handlar om ett grovt brott, en brottstyp som i grunden hotar vårt rättssystem. Men allting börjar med en kärlekshistoria, i alla fall ser det ut så. Men en fråga som jag inte kan frigöra mig ifrån är, var det verkligen en riktig kärleksaffär som byggde på äkta känslor? Hon var kär, den saken är klar, jättekär. Men han som var kriminell, var han verkligen kär? Älskade han henne? Eller var alltihopa en genomtänkt strategi från början? Att han spelade en roll, han låtsades älska henne? Intressant fråga, men en fråga vi förmodligen aldrig kan få svar på. Vi kan bara spekulera.
Från vår sida som vi ser det så fanns det nog inget som helst intresse ifrån den här nätverkskriminella att ha någon kärleksrelation med den här kvinnan, utan han spelade på det. Och det var hennes kärlek och åtrå som fick henne att liksom ta steget över gränsen.
Hur länge den här kärlekshistorien har pågått är oklart. Men för polisen började alltihop med några väldigt märkliga händelser våren 2023. Några spaningar som går snett. Lennart Karlsson är kommissarie och jobbar i Sollentuna, ett område med väldigt aktiv gängkriminalitet.
Ett av de gängen som finns där på plats finns ju i Tureberg, alltså Sollentuna-Tureberg. Och det här är ju ett kriminellt gäng eller nätverk som vi jobbar och har jobbat väldigt aktivt emot för att liksom bryta kriminaliteten i det här området. Vår bedömning är ju att det här kriminella nätverket har väldigt stor påverkan på liksom den lokala lägesbilden och brottshändelserna och trygghet och så vidare. Så att vi har ju egentligen under ganska lång tid jobbat strategiskt i en operation riktat mot just det här kriminella nätverket.
Ja, Sollentuna är ett utsatt område för gängkriminaliteten och en stor del av polisens arbete går ut på att försöka stoppa gängen, minska brottsligheten och öka tryggheten. Ett arbete som pågår hela tiden. Ibland lyckas man, ibland går det inte riktigt lika bra. Men grunduppdraget är tydligt.
Det grunduppdraget, det handlar ju om att vi ska, ja, det kanske låter klyschigt, men minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerheten i vårt lokalpolisområde. Och då är det så här att i lokalpolisområdet Sollentuna där jag arbetar, där finns det ju ett antal kriminella aktörer eller kriminella nätverk, kriminella gäng, vad man nu väljer att säga.
Och nu, vid den här tiden, våren 2023, så var det en person, en ung man, som Lennart Karlsson och hans kollegor intresserade sig särskilt för. En man, en person de kände till ganska bra.
Vi hade spanat på den här personen innan. Vi hade sett ungefär hur han uppträdde. Vi visste ganska precis liksom vad han pysslade med. Vi hade ju sett innan hur han sålde narkotika och hur han sålde narkotika på ett ganska oblygt sätt liksom.
En kille som alltså säljer narkotika ganska öppet. Men för att stärka bevisningen mot honom vill man lyssna av hans telefon. Och det här är ju en åtgärd som polisen inte själva kan besluta om. Det är domstolens sak. Så utredarna lämnar in en begäran om telefonavlyssning och får klartecken. Men då hände något mycket konstigt.
Och sen så går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Och att det sker ganska direkt. Och det där börjar ju liksom kännas som att vad är det som händer nu? Varför blir det så här?
Ja, i samma ögonblick som polisen börjar avlyssna killens telefon så ändras allt. Han byter beteende, han agerar helt tvärt emot som han har gjort innan. Från att oblygt sälja knark slutar han tvärt.
Och vi var väl lite störska så där och tänkte att ja, men det här kommer ju inte att vara något problem. Alltså, vi kommer liksom att få ett bra ärende här. Men i princip när vi började rulla igång med telefonavlyssningen så märkte vi att han slutade sälja narkotika, i varje fall på det öppna sätt som han hade gjort tidigare. Och det kan ju finnas många orsaker till det.
Men det räcker inte med det. Inte nog med att han slutar sälja. Han lämnar också landet.
Ganska snabbt in i våran spaning så drog den här killen utomlands. Och det var en sån tid på året när kanske många reser utomlands. Så det var i sig heller inget konstigt. Men det skapade någon slags liten känsla hos oss att det här är något som inte stämmer.
Ja, det behöver ju inte vara konstigt. Det kan ju vara en slump, men ändå lite besynnerligt. I samma stund som telefonavlyssningen börjar lägger den misstänkte killen ner sin knarkhandel och sticker utomlands. Men det finns inget för polisen att göra. Killen kommer undan. Så man går vidare med nästa ärende, med nästa person i det här kriminella nätverket.
Vi avslutade det ärendet och så gick vi in på ett nytt ärende. Det var på en aktör som vi misstänkte höll på med vapen. Han var ganska öppet offensiv med att visa bilder på sina sociala medier när han flashade med vapen. Och vi hade även annan underrättelsespaning som indikerade att han höll på med vapen.
En illegal vapenhandlare. Utredarna får tillstånd att avlyssna den här mannens telefon. Och då hände det igen.
Och det var samma sak där. I samma stund som vi går in med vår hemliga telefonavlyssning så upptäcker vi liksom att han byter beteende. Och där blir det ännu mer tydligt därför att där förstår vi att han vet om att vi spanar på honom. För det hör vi på den telefonavlyssningen som vi har fått in. Hur folk ringer och varnar och hur han säger till sina vänner att vi ska inte prata på telefon och såna här saker. Men vi har fortfarande liksom ingenting egentligen jättekonkret att gå på, utan det är mer en känsla, en obehaglig känsla som börjar byggas upp liksom.
Samma känsla igen, det är något som inte stämmer. Telefonavlyssningen ger ingenting, men utredarna beslutar sig för att gå vidare, nu med mannens dator, att hacka sig in i den och läsa av det som finns där.
Vi tänker också att den här killen kanske är så slipad så han pratar inte på telefon. Och då kompletterar vi våra tvångsmedel med en hemlig dataavläsning, en begäran om hemlig dataavläsning. Och det handlar alltså om att man kan gå in och lyssna av datatrafik. Och när vi skickar in den kompletteringen och den blir godkänd i domstolen, då lämnar den här killen landet. I princip dagen efter vi har fått igenom vårt beslut. Och då känner vi att nu är det något som inte stämmer.
Ja, den killen lämnar också landet plötsligt och sticker utomlands. Två ärenden på kort tid. Två misstänkta som flyr samtidigt som de hemliga tvångsmedlen tas i bruk. En slump. Ja, det verkar långsökt, men någon annan förklaring hittar man inte.
Vi knyter väl nävarna i byxfickorna och det uttalas väl en del osköna ord över kaffekoppen inne på polisstationen. Liksom så här. Men vi har fortfarande liksom ingen, vi har ingenting att gå på. Vi har inget konkret som liksom pekar i någon viss riktning.
Två misstänkta personer har kommit undan. Två allvarliga ärenden tvingas läggas ner. Det är klart att det skapar en viss frustration. Men arbetet måste gå vidare. Dags för nästa ärende. Och nu är det början av hösten 2023.
Vi flyttar fram några månader då, så har vi väl liksom släppt det där och tänker att nej, men vi går vidare på, vi tar nästa individ nu som vi ska fokusera på.
Och nu händer det igen. Men den här gången förstår utredarna vad det är som pågår.
Där blir det ju då helt plötsligt jättetydligt. Och nu har det dessutom börjat komma in lite underrättelser som säger att det här kriminella nätverket har en insider som finns, som liksom ger dem information om just hemliga tvångsmedel.
Återigen har domstolen gett utredarna möjlighet till hemliga tvångsmedel och återigen förändrar den misstänkte sitt beteende. Men till skillnad från de två förra fallen så blir allting den här gången väldigt tydligt för spanarna. Den här gången ser de precis vad det är som händer.
Det som händer då är att vi går in med ett ärende, vi går in med en ansökan mot en person, vi går in med den till tingsrätten och samma kväll egentligen som det här beslutet är taget, så ser spanarna hur en viss individ kommer med en mobiltelefon och visar upp för våran huvudman. Och vi kan från våran spaningsposition se att han blir väldigt, väldigt liksom, det blir väldigt jobbigt för honom att se det här som den här killen kommer med i telefonen. Och vi förstår, vi kan också se att det är liksom inget Instagram-klipp som visas eller någon TikTok-video, utan spanarna uppfattar det som att det är ett, någon form av handling eller dokument som är avfotograferad och som visas upp.
Spanarna ser alltså hur det kommer fram en person till killen de spanar på. Killen Lennart Karlsson kallar för huvudmannen. Personen som kommer fram tar upp sin telefon och visar bild på ett dokument som fotats av. Man ser inte exakt vad det är för dokument, men reaktionen låter inte vänta på sig.
Det som sen händer efter det att han har, våran huvudman har tittat på det här dokumentet, det är att han börjar springa runt och liksom besöka folk, prata med folk, en väldigt, väldigt intensivt handlande från hans sida. Och där förstår vi att nu riskerar det värsta som vi kan tänka oss ha hänt alltså. Och det är att han helt sonika har fått läsa underlaget som vi använder när vi skickar in till rätten för att ansöka om hemliga tvångsmedel, och det är, för att uttrycka sig milt, det är en katastrof.
Det som utredarna tidigare haft som en underliggande känsla, en misstanke de egentligen ville slå ifrån sig, ja, det visar sig vara sant. Någonstans finns en läcka. vecka. I rättsapparaten finns någon som jobbar ihop med det kriminella gänget.
Jag skulle säga att det första vi gör är väl nästan att vi sitter ner. Vi är nästan lite grann i chock, skulle jag säga. För att vi har haft en känsla, den har sakta byggts upp och pekat i en viss riktning. Och nu liksom för oss blir det väldigt, väldigt uppenbart nu att nu har någonting hänt. Och nu är det liksom konkret på ett helt annat sätt. Vi hör också, förstår också, för avlyssningen på den här killen ger oss absolut ingenting. Och han säger till och med i klartext att nej, men alltså, jag kan inte prata på telefon för jag är avlyssnad. Så att liksom det byggs sakta men säkert upp till en mer och mer övertygad känsla.
Det finns alltså någon eller några som polisen inte kan lita på. Någon mullvad, någon som läcker information. En mycket obehaglig känsla smyger sig på utredarna.
Väldigt märklig känsla och en känsla av, jag skulle säga, som jag aldrig någonsin har upplevt tidigare under, och jag har jobbat som polis i 35 år, en känsla av paranoia, alltså att vart läcker det och vem är det som läcker. Det är en sak, nu ska inte jag liksom förminska det, men det är en sak om någon gör en slagning i ett system och ger den informationen till en kriminell. Det är illa nog, men det här är ju alltså det absolut hemligaste vi har. Det är alltså ett dokument som till stora delar bygger på underrättelse som inhämtad. Så här kan ju liksom tredje man, det vill säga en källa som jobbar åt polisen, kan ju förlora livet om det här skulle liksom komma ut.
Och det mest obehagliga av allt är ju att inte veta var läckan finns. I det här läget kan utredarna inte lita på någon. Nu ska ju läckan hittas, men mullvaden kanske är närmare än man tror.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting. Vi tycker oss kunna sluta oss till att läckan inte finns på polishuset. Men vi kan absolut inte vara säkra på att inte läckan finns hos exempelvis åklagarmyndigheten. Så det som händer här är, och det som är, kan man säga, ett unikt dilemma, det är att vi har nu gått in i en förundersökning tillsammans med en åklagare som har beslutat om den här förundersökningen. Vi misstänker att det finns ett läckage som har saboterat den här förundersökningen. Men vi kan inte utesluta att det läckaget finns på åklagarmyndigheten. Så vi kan alltså inte vara transparenta mot den här åklagaren som leder vår förundersökning från vilket det har läckt. För det kan ju faktiskt vara så att läckan är den åklagaren eller annan anställd hos den åklagaren.
En sak är ganska klar. Läckan finns i närheten av Sollentuna polisen. Någonstans i någon myndighet som har hand om utredningar i Sollentuna. Och för att vara säkra på att komma runt mullvaden behövs stöd och hjälp från några som inte finns i närområdet. Några som i normala fall inte arbetar med det som händer just i den här delen av Stockholm. Så det är ett av skälen till att en annan avdelning kopplas in. Det andra är att just den här typen av händelser ska utredas av en särskild enhet som är centralt placerad.
Men jag kan säga så här att det vi gör, det första vi gör från vårt håll, det är ju att vi upprättar en polisanmälan som går direkt in till särskilda utredningar. Sen så har vi stöd av dels polisens underrättelseverksamhet. Vi har stöd av särskilda utredningsverksamhetens underrättelseverksamhet och självklart då av den åklagare och de utredare på särskilda utredningar som leder den här förundersökningen. Och jag kan inte, för att jag saknar kunskap, men skulle inte, även om jag hade kunskap, gå in på exakt hur det arbetet gick till. Men jag kan konstatera att det blir en person som blir misstänkt för det här.
Ja, polisens hemliga underrättelseverksamhet tar över utredningen och deras arbetsmetoder är hemliga. Så Lennart Karlsson kan inte gå in exakt på vad det är som händer. Men man behöver inte vara Sherlock Holmes för att fatta att det görs en kartläggning av vilka som är inblandade när polisen begär tillstånd att ta till hemliga tvångsmedel. Och misstankarna landar ju ganska snart på Attunda tingsrätt. alltså domstolen i Sollentuna. Det är ju dit polisen skickar sina begäranden om att få ta till tvångsmetoder. Det är där ärendet avhandlas. Det är där som besluten fattas.
Underrättelsemässigt så pekade det ganska tydligt emot att läckan kunde finnas på tingsrätten. Och då måste man titta över till att börja med hur ser rutinerna ut på tingsrätten. Det är ingen självklar fråga att ställa till den aktuella arbetsplatsen då man inte har en aning om i det läget vem eller vilka kan vara. Utan där får man ju vara lite sådär trixig och fixig och gå som katten kring het gröt då för att liksom utreda vilka personer som arbetar på Attunda tingsrätt har tillgång till det här materialet. Hur ser rutinerna ut?
En sak som komplicerar utredningen är ju att det kan handla om flera personer. Det kanske är någon som snackar för mycket i fikarummet och så någon annan som sen för vidare uppgifterna. Men snart landar misstankarna på en person. En kvinna som jobbar på tingsrätten. En kvinna som haft tillgång till allt det material som läckt. Men det var också egentligen det enda som talade för att hon kunde vara mullvaden. Ingenting annat pekade precis på henne.
Ja, men jag kan ju berätta att det var en kvinna i yngre medelåldern. Ensamstående mamma med två barn. En socialt hyfsat stabil situation. Begränsat umgänge. Hon hade några väninnor som hon umgicks med eller pratade med. Inget så att säga kriminellt förflutet så vitt vi kunde se i varje fall. Ja, men overall en ganska stabil person. Hon beskrevs av sina kollegor när man hade lite säkerhetssamtal, så beskrevs hon av sina kollegor som en trevlig, social, glad, tillmötesgående. Det som kom fram, som där vi ändå liksom lite grann höjde på ögonbrynen, det var att någon vid något tillfälle till någon säkerhetschef hade sagt att, ja, men att hon var lite så här, kändes lite överdrivet nyfiken, kändes som att hon frågade om saker som var kopplade till arbetsuppgifter som hon inte riktigt hade och så vidare. Men inte i något snokande syfte, utan mer liksom som att hon var ambitiös och intresserad av arbetet.
Men som sagt, misstankarna var svaga. Det behövdes mer. Och nu blir utredningen allt mer intensiv.
Där kom det att bli då först en hemlig telefonavlyssning. Sen kompletterades den med en hemlig dataavläsning. Alltså så att vi hade möjlighet att läsa viss datatrafik i hennes telefon. Och sen så småningom så kompletterades det med en hemlig kameraövervakning, så att det installerades en dold kamera inne på hennes tjänsterum i Attunda tingsrätt.
Och det är nu det ska avgöras. Är utredarna på rätt spår? Är kvinnan mullvaden? Och i så fall, kommer hon att avslöja sig själv?
Känslan var ju den att hoppas att vi landar rätt och att telefonavlyssning kan ge någonting. Och där gick det väl ett dygn, tror jag. Sedan hade den här kvinnan, den misstänkta, då hade hon ett samtal med en väninna. Och där får vi väldigt, helt plötsligt väldigt mycket information. Dels bekräftar hon att hon känner en person i det här kriminella nätverket. Vi förstår att de har en relation. Hon berättar även att han har bett henne om information. Förvisso information som är offentlig information. Men i det här sammanhanget så spelar det mindre roll, därför att hon har då liksom bekräftat att hon har den här kontakten. Och det är då samma individ som kommer och visar upp telefonen för våran huvudmisstänkte. Så där känner vi liksom att... Ja, ursäkta uttrycket, men yes, liksom, nu är vi rätt, nu har vi henne liksom.
Ja, nu är utredarna säkra på att man har rätt person, men frågan är, Hur länge ska utredningen fortsätta? Hur länge ska man spana på henne? Hur länge törs man vänta på det där avgörande beviset? För hon kan ju fortsätta göra skada.
Det som var den stora tidspressen i det här ärendet, det var ju det att det som hon eventuellt har tagit del av innan, den skadan ju redan skedd. Men om det nu kommer in ansökningar om nya hemliga tvångsmedel, då måste det viktas emot att vi faktiskt vet att här finns en potentiell läcka. Och vad kan det då bli för skada till nya tvångsmedelsansökningar som kommer in? Så där var ju tidspressen.
Avlyssningen av kvinnans telefon ger mer och mer indicier. Indicier som tyder på att man är rätt ute. Men det där konkreta, tunga beviset, det som inte skulle gå att snacka bort, det saknas fortfarande.
För det första fick vi en väldans massa indicier och väldigt mycket så att säga i den här hemliga telefonavlyssningen där hon berättar, hon pratar om att hon har fått ett uppdrag hon, och så vidare och så vidare. Det som händer det är att hon och den här, de har en kärleksrelation, eller hon vill väldigt gärna att det ska vara mer kärleksrelation än han vill, den här personen som hon läcker till.
Ja, nu står det klart att kvinnan har en kärleksrelation med mannen i det kriminella gänget som polisen sett i sina spaningar. Han som hade bilder på dokument i sin telefon, hemliga dokument från domstolen. De här två personerna är ihop. Hon som jobbar i rättsväsendet, han som är förbrytare. Men relationen visade sig är lite skakig. Det är lite spänt, lite svajigt. De verkar ha en kris. Och det är där och då i den här krisen som det avgörande beviset kommer fram. Förhållandet tar slut i direktsändning kan man säga, mitt framför spadarnas mikrofoner.
Och de har samma dag eller kvällen innan hon får tillgång till den här senaste informationen så har de ett jättebråk och kallar varandra för en massa fula ord. Ja, det fulaste ord man kan tänka sig. Och avslutar kontakterna med varandra på sociala medier, plockar bort varandra från olika sociala medieapplikationer och så vidare.
Ja, relationen tar slut. Kvinnan känner sig förolämpad. Och det är då hon gör det som bekräftar att hon är läckan. Hon är mullvaden. För på dagen före grälet får hon ny information. Och när mannen på kvällen gör slut med henne får han inte den. Och det låter hon honom få veta.
Då skriver hon på kvällen som något slags desperat försök till den här kriminella nätverksindividen då, så skriver hon att för första gången hade jag ett papper i mitt hand som var väldigt viktigt för dig och ditt lilla nätverk, men eftersom du inte och så vidare och så vidare. Och det var ju ett indirekt sätt att säga liksom att jag har gett dig tidigare och nu har jag någon viktig information, men eftersom du dissar mig så kommer du inte att få den. Så det var ett sätt för henne att försöka locka honom tillbaks.
Och den här avlyssningen, det här grälet, blir början till slutet för kvinnans tid i frihet. Nu vill åklagaren inte vänta längre. Nu ska kvinnan gripas. Man kan inte ta risken att ännu mer material kommer att läcka. Möjligen kan det vara så att bevisen inte räcker för att få henne fälld i domstol. Men man har tillräckligt mycket för att hon ska få sparken. Och på det sättet kan läckan täppas till.
Så hon blev ju helt knäsvag, hon blev helt chockerad. Det i samband med gripandet, det hade hon nog absolut inte sett att det skulle komma. Alltså när hon delges misstanken så börjar hon väl egentligen ganska snabbt liksom att, ja men, ungefär med inställningen att jag har inte gett ut någon information som inte är allmän handling och så vidare och så vidare.
Hon nekar alltså, men utredningen fortsätter och den blir ganska lyckad.
Man hittar ju så småningom genom telefontömningar, genom att säkra sånt meddelande som har gått via att man säkrar det via servrar och annat. Så hittar man ju då material som hon har läckt och som då är alltså klassificerat. Sen exakt vilken typ av material det är, det kan inte jag. Jag har inte kunskap om det, även om jag hade haft det så kan jag inte gå in på det. För att det är till stora delar hemligstämplat. För det är ju material som innehåller väldigt, väldigt känslig information.
Och ju mer utredarna hittar, desto mer börjar kvinnan berätta, även om hon svajar lite fram och tillbaka.
Hon börjar ju prata ganska snabbt in i förundersökningen och lämnar ju egentligen, alltså medger ju vissa saker, vissa omständigheter medger hon i sak. Sen lämnar hon lite olika förklaringar. Något tag så har hon väl en förklaring att hon är hotad, men sen tar hon tillbaks en hel del. Så inför rättegången så har hon ju tagit tillbaks en hel del utav det som hon ursprungligen då har medgivit. Och då blir det ju naturligtvis en bedömningsfråga från tingsrätten att avgöra det.
Och tingsrätten gör sitt avgörande. I mitten av december 2023 kommer domen. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 9 månader för att ha läckt hemlig information till mannen i det kriminella nätverket. Mannen hon älskade. Och där är ärendet över för Lennart Karlsson, i alla fall på det formella planet. Ett mycket speciellt ärende.
Ja, men självklart är det så att det är oerhört speciellt. Och det skickade ju liksom lite, jag ska inte säga chockvågor genom rättsväsendet. Men jag tror att det var väldigt många personer som på väldigt många platser fick väldigt mycket att tänka på och fundera över. Och tittar jag bara på våran verksamhet rent konkret, så har ju vi haft en förhållandevis öppet och transparent beteende in-house, alltså gentemot våra kollegor och gentemot övriga. Men där har ju vi tyvärr, får jag lov att säga, som en effekt av det här blivit betydligt mer slutna. Så vi har ett betydligt högre säkerhetstänkande idag, på gott och ont.
Men då återstår en fråga. Frågan jag ställde i början av det här avsnittet. Var det en riktig kärleksrelation? Var den kriminelle mannen kär på riktigt i kvinnan som jobbade på tingsrätten? Eller var allt ihopa en plan från början? Blev hon lurad och utsatt för ett romansbedrägeri?
Vi vet och vi ser. Det ser vi varje dag i våra spaningar och våra förundersökningar med hemliga tvångsmedel, hur de kriminella nätverken söker aktivt efter information och läcker. De har diskussioner om man kan betala pengar. De har diskussioner om hur man ska göra för att till exempel sätta poliser i beroendeställning genom att spela in samtal. De utger sig för att vara villiga att lämna information till polisen, och sen så lämnar de något lite obetydligt och hoppas då på att kunna bygga upp en relation med poliser som tror att de har fått en uppgiftslämnare på kroken, när det i själva verket är en person som inte ska lämna information utan som ska suga ut informationen, som så här klassisk dubbelagent historia. När det gäller det här specifika fallet så träffar de på en person som är beredd att lämna information och som dessutom har access till väldigt viktig information. Från vår sida, som vi ser det, så fanns det nog inget som helst intresse ifrån den här nätverkskriminella att ha någon kärleksrelation med den här kvinnan, utan han spelade på det.
Ja, man kan spekulera. Svaret kommer vi nog aldrig att få. Men en sak vet vi, för även om hon dömdes till fängelse, även om hon får betala och sona sitt brott, så behöver inte han göra det. Mannen som hon älskade, för honom blir det inga som helst konsekvenser av det här.
I det här fallet inga alls. Det är inte brottsligt att ta emot information. Det är inte heller brottsligt att förmå någon att läcka information, utan det ansvaret ligger på den, helt och hållet på den som läcker.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av